Vi vet att vi lever i en tid när det är väldigt mycket villfarelse och på alla möjliga håll och kanter. Och nu gäller det som i Efesierbrevet 6 här, det handlar om rustningen här. Först ska jag läsa lite då. Så gäller det att stå fast, står det hela tiden. Bevara fältet och så vidare. Så man inte förlorar, så att det kommer någon och snor alla grejer man har fått också. Då står det så här då. Till sist bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning. Efesierbrevet 6, 10 då. Så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna, eller i skyn, eller från ovan. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning, eller vapenrustning, så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Så alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Står det rema där. Gör detta nu under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Det måste ju vara Guds hus, va, för alla de heliga. Det är mycket grejer det här, men vi kan ju förkorta det som Jesus gör här i Lukas 12:35. Spänn bältet om livet. Och det sa vi, det var ju sanningen, va. Stå i sanningen. Och så säger han så här, och håll lamporna brinnande, med andra ord. Det innefattar ju allt det där andra som Paulus delar upp då, när lampan brinner. Och här ser vi då, det är viktigt med namn, och här ser vi att i första hand så gäller striden emot djävulen, står det här. Och hans namn är Diabolos, det betyder den som anklagar folk och splittrar utan anledning. Intressant, va? Han som anklagar folk och splittrar utan anledning. Utan anledning, utan orsak. Det är hans jobb. Och vi ser ju vem han försöker att splittra. Ja, Guds hus. Guds hus. Vi. Och det står så här då i första Petrusbrevet 5:8. Där dyker han upp igen, och då står det så här. Att vi ska vara vaksamma på honom, för han smyger omkring som ett rytande lejon och ser vem han må uppsluka. Vad tror ni händer om man äter upp oss? Ja, vi blir som han, va? Vi börjar alltså anklaga andra och splittrar själva. Och därför drar vi då på oss en dom om vi gör det. Så ni ser att det gäller att vakta vad man tänker och vad man säger. Den liksom dimensionen tänker vi ofta inte på, utan vi försvarar ju då liksom vår rätt till varje pris, och vi har ju rätt och så. Men ser ni, det finns andra vinklar på djävulens attacker också som man inte tänker på. Han kommer lika gärna sova. Fariserna, de hade ju också rätt. De var ju färdiga att strida livet av sig för det som var rätt och det som var riktigt och så. Men de hade ju ingen insikt alls i det andliga egentligen. De var ju blinda. Så de dödar ju till och med Guds ord, Herrens ord. Förra gången nu har jag som överskrift drömmen om ljuset i huset, står det, var spännande. Förra gången jag talade här så berättade jag om den brinnande lampan. Traditionen säger ju att mittlampan i ljusstaken var ju den som skulle tändas ifrån himlen, eller från brännoffersaltaret. Och brännoffersaltaret skulle ju tändas ifrån himlen, det vet ni, va? Elden från brännoffersaltaren skulle ju tändas ifrån himlen. Och mittlampan skulle ju tändas ifrån brännoffersaltaret, ser ni där? Och mittlampan var ju en bild på Messias, för han kallas ju här för då min tjänare. Och det finns ju många profetior, Jesaja 53 och Jesaja 49 och allt det här som handlar om min tjänare. Det är ju Messias då. Och han kommer ju in i våra liv när vi tar emot honom. Och så började en process. Vi kan säga så här, han sprider ljus i våra liv, va? Det är det han gör. Han tänder nya rum. Så kommer han in och så ser han, det här kan inte vara här, nu tänder vi här, va? Yes, och så blir det ljus. Så ser vi allt från ett nytt sätt, eller nya vinklar. Jag hade ju jobbat i veckan, vi jobbar ju nattskift och ibland blir man väldigt trött och det kan vara väldigt stressat ibland på jobbet och händer saker och så. Och ibland kan man inte, vi får ju slumra till ibland på natten, men ibland gör man inte det och då blir man jättetrött. Och när jag tänkte att på söndag här så ska vi ha möte, då ligger jag bara suckande i sängen, Elvor vet hur trött jag var. Och jag säger så här till Gud, Gud, eller Herre, nu måste du ge mig något att säga, för jag vet, jag har ingenting att säga. Ja, han är ju trofast. Bedjande inom mig så slumrar jag till. Och plötsligt händer det som så många andra gånger. Jag börjar drömma. Elvor och jag förflyttades till ett hus. Kommer ni ihåg vad jag sa förut? Att vi var. Vi skulle vara fasta varför och be för Guds hus. Vi är i Guds hus. Och i det här huset så hade det försvunnit en massa rikedomar. Man var väldigt ledsen och bedrövad över läget i det här huset. För det hade försvunnit så mycket värdefulla saker som tjuven hade snott. Ja, ni kan ju tänka er själva vad det kan vara. Ja. Det var en sån jättebedrövelse. För det hade sån stort värde. Ni vet, ibland kan det ju vara så här att ett fotografi, om det blir inbrott, kan ju vara mer värt än 5 000. Och så. Och det var ungefär så här jag kände det. Att det var sådana grejer som var oersättliga som hade försvunnit. Och ingen kunde fatta hur man hade kunnat snott så mycket grejer i det här huset. Att det kunde ha skett sån skada utan att man kom på vem var det här nu som hade snott det här. Och helt plötsligt så säger Gud att nu ska ni få ta reda på vad det här är för något. Hur har det orsakats, alltså att man har snott så mycket grejer då? Och vi fick ju uppdraget då i den här drömmen, Elvor och jag, att ta reda på vart grejerna kommer ifrån. Och nu kommer det som en agentfilm. Och in i ett hus, och nu börjar det bli kväll utanför. Och vi står där, och det var jättespännande, det var en agentuppdrag liksom. Vart kommer han nu liksom, va? Och vi tittar så här runt omkring och det var ingen. Och då säger vi så här till varandra helt plötsligt då. Vad är det nu som är viktigast? Och då säger vi så här. 1. Nu. Ni förstår ju att det här gäller ju allt Guds folk. Gäller det att verkligen vaka och hålla ögonen öppna. Vi får absolut inte somna. Det var det viktigaste. Och så kommer det något som var precis lika viktigt då. Vi får inte släcka ljuset. Det måste brinna hela natten, annars har vi inte en chans. Ja, häftigt va? Kommer du ihåg vad jag sa förra gången? Efter ännu en liten stund så blev det alldeles kolsvart. Och vi upplevde att det var mitt i natten. Det var midnatt. Kommer du ihåg vad jag sa att ondskans andemakter förut, att det var så viktigt att vi kom ihåg att det stod from above. Från ovan kommer de. Då plötsligt, mitt i natten, så hördes det viskande röster uppifrån taket. Och nu blev det verkligen spännande. Jag sa till Elvor, nu kommer de. Vad är det här? Och det liksom kom ner genom taket någonstans. Det är här någonstans. Och så får vi se i huset en jättestor bokhylla som står med massa böcker. Och så öppnas det. Då hade de en lönndörr där. Som öppnas. Ja, ni förstår att det är ju profetiskt alltihop. Och då öppnas dörren där. Men den åker igen med en smäll. Man såg att det var någon riktigt mörkt som liksom öppnade. Men jag såg aldrig vad det var. Men dörren stängdes. Och så hördes den mycket, mycket ilsken stämma. Det går inte att komma in i huset nu, för nu brinner ljuset. Halleluja, nu brinner ljuset. Nu brinner ljuset. Ni ser väl att det här är en bild på jungfrun, va? Det är precis vad som händer nu. All denna villfarelse som bara kommer och den blir bara värre och den blir bara värre och det blir bara starkare och det blir bara starkare då. Men nu brinner ljuset. Halleluja, nu brinner ljuset. Det är ju Jesus. Han är ju ljuset. Så har vi uttydningen av drömmen då, har jag skrivit här. Vad symboliserar huset för något? Ja, det vet vi ju, va? Hebreerbrevet 3:6. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Vad var det för rikedomar som hade försvunnit som man var så ledsen över då? Ja, vad handlar det här om egentligen? Varför kommer vi hit till de här träffarna? Ja, många kommer hit för att man är så bedrövad över vad som har hänt i församlingarna. Eller hur? Vi får genom åren, ja jag vet, jag ska inte dra till några större siffror, men nu rör det sig om hundratals mejl i alla fall från folk över hela landet, till och med andra länder. Som säger att man har ersatt predikningarna och undervisning med mänskliga filosofier och böcker. Böcker. Kommer du ihåg vad jag drömde om på bokhyllan? Är det så att han har, de falska profeterna behöver ju inte ens vara närvarande. De har ju en massa böcker som vi frivilligt går och köper, va? Och sen när man inte har urskiljning och kunna skilja på det som är sant och det som är falskt, så kommer ju det här rakt in i Guds hus, va? Och nyligen var det ju till och med en bok som avslöjade den här grabben som hade varit i himlen. Det var ju en lögn. Hur mycket sånt liksom finns det inte, plus alla andra då läror. Och kom ihåg, hela tiden handlar det ju den här striden om hur du och jag tänker. Det är hur du och jag tänker, så kommer du att bestämma den väg du vandrar på och de handlingar du gör. Det börjar ju här, va. Sen kommer ju det andra. För att lämna sanningens väg och träda in på lögnens väg, så måste du alltså ha blivit inspirerad av någonting först innan du gör ett annat vägval. Något måste hända i tankeliv först. Och jag tror att de här böckerna har en mycket, mycket stor roll i detta spel då. Jag tror nämligen att det var det Gud visade med att de kom bakom bokhyllan. Det var en massa böcker, va? Och det var något med de här böckerna jag kände inte var riktigt bra. Och då är det ju så här att sanningens väg leder ju alltid till fullhet i huset, va? Och då kan du skriva då en vis man där, för det har med fullhet att göra. Vishet ger fullhet. Och så har du ju lögnens väg, för det leder ju till tomhet egentligen sen. Och då kan du skriva dårens väg. Jag ska förklara för dig varför sen. Dårens väg har du där. Eller du kan ta bilden av Israels folk och land i Gamla testamentet. Då får du, om du förblev i landet och gjorde sanning och rätt, så blev det välsignelse och tillväxt, va? Frukt, god frukt. Men om man i landet började tränga in på lögnens väg, vad hände då? Och då kommer ju alltid domen, förbannelse och svält. Svält, missväxt, det växer inget. Det står still, det torkar upp. Och jag känner ju så starkt, jag tror ni kan hålla med allihop, att det råder svält i det här landet, andligt sett. Jag måste ställa en fråga. Vilken av de här tillstånden skulle du beskriva själv råder i de svenska församlingarna idag? Massor av härlig mat att äta eller svält? Om svaret du får fram är svält, då måste du ju bero på något. Eller? Ja. Vi läste nu så att lögnens väg eller dårens väg leder till svält. Och nu kommer jag förklara vad dåren är då. Det betyder egentligen olärd på grekiska. Men. Första Korinthierbrevet 3:19 står det så här. Ty den här världens visdom är en dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras visdom eller slughet. Jaha, så dåren han blir fångad. Jesaja 32:6. Ska ni få läsa vad det är som orsakar svälten eller stölderna i Guds hus. Ty en dåre talar dårskap. Ja, då vet vi vad det är, va? Den här världens visdom. Hans hjärta gör det som är orätt. så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Vad händer då? Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka. Där har du orsaken till att det ser ut som det gör idag. Att det är svält i våra församlingar. Som sagt, vad dåren sprider villoläror om Herren och detta orsakar svält i landet. Oftast skriver dårarna böcker. Jag tyckte det var roligt. Det står det. Ofta skriver dårarna böcker. Deras budskap inspirerar också andra att följa samma väg. Älvor är rolig här. De brukar kalla det här för, vad är det, papegojsnack. Ja, för det har du väl märkt, va? Är det någon som kommer med ett sånt här papegojbudskap, så kommer det 15 böcker om samma ämne sen. Vad tror ni det handlar om? I want to do big business and money. Eller? Yes. Så tror jag det ligger till, eller vad? Och de här böckerna, de svälter ut den hungriges själ. När han vill ha något att äta, va? Då får han någonting som är giftigt istället. Det är gift i grytande Guds man, var det Elisa som fick det tilltalet, va? Då hällde han mjöl i grytan, står det. Det är ju en bild på Guds ord. Korsets kraft genom den heliga ande. Så fick du äta igen. Och då står det så här i 1 Johannes 4:5. Titta nu att det blir en röd tråd i alltihop. Det är av världen, därför talar det vad som är av världen. Världens visdom, va? Och världen lyssnar till dem. Ja, de samlar ihop sig själva med andra ord. Ja, men vi tillhör Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Har ni två grupper, va? Ja, ogräset och vetet har du här. Det är klart de samlar ihop sig. De lyssnar ju till... Det är ju ingen roligt att sitta här och höra om korset om man är full av världens visdom. Det är ju en dårskap, stod det då. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande. Ja, vad gör sanningen? Den befriar, va? Den befriar. Och villfarelsens ande, jo, den fångar och tvingar. Det var precis det vi läste förut, va? Han fångar de visa i deras visdom. Den leder alltså inte till frihet. Och det står på ett annat ställe. De lovar dem frihet, men de är fångar under förgängelsen, står det, tror jag. Ja, vad är det för budskap som dåren då, han som förlitar sig på världens visdom, inte vill lyssna till? Jo, talet om korset. Eller det som kommer från anden. För anden kallas ju för hjälparen. Och den som är full av världens visdom, han behöver ju ingen hjälp, eller hur? Nej, han behöver inte ha hjälparen. 1 Korinthierbrevet 1:18. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Världens visdom igen, va? Men för oss som blir frälsta eller befriade är det Guds kraft. Nu är det så här att inte bara är det en talet om korset en dårskap för dem. Det är ju heller inte så roligt, va? För dem också. Så därför, då måste du ju hitta på något. Kan du inte tala om korset, då måste du ju hitta på något annat jippo för att få folk. Ja, det ser ju bara att titta. Vill du inte veta av korset, så är det ju helt öppet för allt annat. Och vi har allt annat också. Ja, det råder alltså svält i det här landet. Men du vet, det står också att varenda förkunnare som Gud har satt, han ska få göra räkning för vad han säger och gör. Kommer en dag, väl gjort du. Till exempel, om man vill inte ha med anden att göra, då kan du ju heller inte bli varnad av anden. När vi har tagit emot den heliga anden, så vill han också hjälpa oss stå emot djävulens listiga anslag. För det sker ju genom anden. Det är ju han som hjälper oss hela tiden. Jag vet inte hur många gånger det har hänt, Elvor och mig, att anden har varnat oss för olika saker. Det har hänt många, många, många gånger. Glädje i det Herren, det är alltså andens glädje han talar om i Filipperbrevet 3. Om du läser Filipperbrevet 3:1 där. så står det att detta är en säkerhetsvakt som går före er. Står det på grekiska där. Så anden, eller Herren, han går före dig och mig. Tänk, vilken herde. För herden går ju före, va? Och nu säger Gud till dig och mig så här. Jag ska gå före dig. Och vad händer då? Ja, han bereder ju jämn väg för dina fötter. Så att du inte ska snubbla på den här stigen om du går sanningens väg. Det är ju helt underbart. Vilken vila att få ha Herren som varnar. Det finns ju faror varenda dag. Jag glömmer aldrig, jag var ganska ny, 11 år känner väl Herren då, kanske första året eller något. Och ni vet att tjäna Herren så här, man blir inte fullkomlig för att man står i, liksom, och undervisar här i början när man är ny. Så man måste ge folk lite, förstår ni, rum också och kunna misslyckas. Man är inte perfekt bara för att man liksom står i en talarstol eller något sånt. Det måste vi komma ihåg. Vi måste ge folk chansen att växa. Det var så här att det var en som gav en bok till oss. Den här ska ni läsa. Och den här boken var, jag kommer inte ihåg vad han hette, men läraren hette Francis Frangipane, hette han. Och det märkliga var att när vi kom till hälften av den här boken, så var det något inom mig som sa, sluta nu och läs. Och all lust för att fortsätta försvann. Det var som boken bytte ämne. Det kom in på något jättekonstigt. Det här var innan jag ens visste vad Let the Rain var. Jag visste inte vad Let the Rain var. Men det bytte ande, om du förstår vad jag menar. Ungefär efter halva boken. Sen läste Elvor boken och då blev precis samma sak. Så kom alltså Let the Rain-läran ungefär vid hälften av boken. 50% av boken var helt okej. Okay. Det handlade om korset och det handlade om jättebra. Och så 50% var ren Let the Rain-lära. Och jag visste ju inte ens vad det var. De talade ju om väldiga väckelser och andeutgjutelser. Jag menar, det lät ju underbart. Men någonting inom en ropa bara. Det är fel! Det är fel! Och jag kunde inte begripa hur det var. Så vi lämnade tillbaka boken och sa att vi kommer bara till 50%. Så går det inte att läsa längre. Anden varnar. Det är något som inte stämmer med det här. Och det visas ju sen, nu kan man ju det här med Let the Rain lite bättre. Och när man studerar den här killen då, jag sa, så är han ju ute och cyklar fullständigt på en del saker. Men märk väl, kanske 80% av han säger det helt okej, okay. Men de andra 20, det är det som förgiftar oss ofta. Och i den här, här handlar det om alltså när lampan brinner, alltså när Herren får vara liksom centrum i våra liv, när det brinner, och då är han ju också den som vaktar. Det är ju inte vårt jobb egentligen, det är ju Herrens jobb. Vi ska sköta relationen med han. Så kommer han och gör resten. Alltså annars vore det ju ingen vila. Om vi inte skulle få sova en gång utan bara hålla på och liksom, nu kommer det snart någon tjuv här i hörnet. Nej, men det är en underbar vila i Herren då. Men han vaktar ju bara det han själv bygger, det är klart. Han springer ju inte och vaktar ett hus som vi själva har byggt upp. Det finns ju ingen mening med, va? Det står ju, om Herren inte bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktarna förgäves. Om inte Gud har fått gjort verket, då är det ingen mening med. Men om Gud gör verket, då kommer han också att försvara sitt eget verk. Då kommer han att säga om det är något som hotar. Hallå? Det är en annan sak också med anden då. Och det är att, alltså jag längtar att bli berörd mer av den heliga anden. Men, nu ska jag säga, men vi måste se till att källan är ren. Alltså det är jätteviktigt, det är så uppblandat idag. Och jag upplever ju det här så här att folk är ju nästan rädda. Ni har ju sett de här konstiga videorna på de här konstiga väckelserna som har varit, va? Alltså Let the Rain-väckelserna, nygnosticismen. Det handlar alltså om en falsk karismatik som har sin rot i det här som jag kallar för Let the Rain då. Kom ju 48 tror jag det var, uppe i Kanada då. Det handlar om en falsk karismatik. Och det som slog mig senaste veckan när jag bad över det här budskapet jag skulle presentera, det är att inte nog med att man blir skrämd när man har sett den här videon. Det är så sjuka manifestationer, va? Men tänk efter nu. Han har lyckats. lyckas skrämma Guds folk som längtar efter gåvorna också. Att man inte söker dem, för man blir rädd. Och då kan det bli så här, eftersom vi är inne i en tid när det bara handlar om, nu måste vi liksom se till så att vi går rätt. Att vi hamnar i det diket att det bara blir ordet och bara blir sanning, för sanning kan döda också. Du så jag menar. Att det, vi måste också söka de andliga gåvorna och söka kärleken, va. För söker vi bara ordet, det funkar inte. Det blir stelt och det blir glädjelöst och så här. Så jag hoppas att ni förstår när ni kommer hit att vi älskar sanningen, men vi älskar också nåden. Och det är så att nåden är ingen källa som bara står still, utan nåden flödar. Nådegåvorna, det är något som flödar inifrån dig och ut till andra människor. Det handlar alltså om att superapostlar och superprofeter ska uppstå i ändens tid, säger Letturain då. Och elitkristna ska sätta upp Guds rike synligen på jorden. Ja, kära tid. Så ska kungen komma tillbaka och nästan böja sig för dem och säga så här, åh, nu är riket här liksom. Ja, det här förstår ni ju, det här stämmer ju inte alls med Guds ord. Och när de här vågorna kommer över vårt land, ska ni lägga märke till en sak, det blir alltid splittringar. För då kommer frågan, gå in på olika forum ska du få se. Är detta från Gud eller är detta inte från Gud? Och så börjar man tjafsa. Och så bildas det läger och alla är på alla. Och då har du ju, jag kan nämna fyra såna här vågor som har kommit och alla orsakat splittringar. Då har vi först Torontoväckelsen då. Sen har du Pensacola-väckelsen. Och sen har du apostoliska reformationen. Det var ju till och med på tv här från Vallarna kyrkan och bort omkring. Sen hade du den här Todd Bentley-Lakeland-väckelsen också. Den orsakar ju stormar alltså. Och skriverier för eller emot och så. Ja, jag tycker inte ens man behöver diskutera. Det är ju ganska uppenbart var källan kommer ifrån. Så har du ju då det här nya då, flödet här som många kanske inte avslöjar, men som kommer ifrån samma rot, och det är Bill Johnson. Han kommer från samma rot. Jag ska inte döma bort eller döma ut allt han säger och allt han gör och så, det är inte det jag står här för, men vi måste pröva budskapen. Där har det till och med ramlat änglafjädrar och guldstoft, och man påstår att det skulle vara beviset och tecknet för att den här stora ändetidens stora utgjutelse skulle vara på gång. Här gäller det att testa vad man läser och ser. Och det står ju inget i Bibeln om några änglafjädrar som ska skramla ner där och vara något tecken på, utan tecken istället är väl på ett stort avfall då, vad jag kan se. Ja, vi har ju sett då de här våldsamma skakningarna och nuff-nuff och folk som ylar och håller på, va. Och jag tycker det är ganska otäckt det här, för att du kan se på New Age-videos när de har möten att det är exakt samma manifestationer, och det är det som är kusligt. Alltså, är det samma ande som är bakom detta? Ja, man kan ju faktiskt börja undra. Och så står det då i andra Petrusbrevet då, om falska profeter och lärare som kommer in med förödande läror. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Ja, det blir ju automatiskt så. Jag tänker vad de ska skriva nu om den här boken Pojken i himlen nu. Nu får ju världen vatten på sin kvarn. Det har stått i Aftonbladet och Expressen och varenda dagstidning. Det här, för det tycker de är ju jätteroligt när det visas att det här kristna, det är ju bara fejk och de är bara ute efter pengar. Vad står det här? För deras skull ska sanningens väg smädas. Ja, precis, va. Och Jesus, han var så arg på det här köpandet och säljandet, så han tog en stor rep och snurrade till, och så gick han och drev ut alla som köpte och sålde i templet. Så han var riktigt arg. Och det är just det här att jag tror att fienden har två syften med det här. Och dels drar han i folk fel, man får ett fel mål. Men sen är det här då att karismatiska och gåvor blir något konstigt. Och jag har varit inne på en del sidor faktiskt och tittat hur man förhåller sig till det karismatiken. Och jag vågar fortfarande påstå att man är livrädd för, ja, jag vet en del som har varit i trosrörelsen till exempel och skrivit det jag nu kommer att läsa upp. Och det här är ett typexempel på att man har blivit så skadad och så rädd så man vågar inte ens söka gåvorna. Alltså då slår pendeln över åt fel håll, va? Man blir helt... Det står så här på en sida. En sida som till och med varnar för profetians gåva. Och så står det så här. Personliga profetier till andra är vanligt förekommande till i dagens församling. Det menar han är negativt då. Att det liksom är fel. Ja, vi kan ju ta profetians gåva då här. Timoteus, 1 Tim 1:18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalas över dig. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. 1 Timoteus 4:14. Försumma inte nådegåvan i dig. Utflödet av nåd. Den som du fick genom profetord. När de äldste. Det var ju personer, eller är det änglar? Det är ju personer, klart. Lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Ja, men så är det ju med anden, va? Anden pekar ju ut ett område som är ditt. Där du fungerar. Det är där profetiet är. Det är ju en hjälp för oss. Så här har ju då Timoteus en nådegåva i honom som när han är inne på det området flödar starkare. Jag kan ju ta ett exempel då när det gäller mitt eget liv, för det kan jag ju svara på. Jag märkte ju ganska snart att folk sa, Janne, när du undervisar, är det något särskilt? Jag tror du har någon gåva att undervisa. Och så kommer det profetier då som säger samma sak. Ja, då vet man inom det området är det som gäller. Då verkar Guds ande och hjälper dig givetvis. Så att du får rätt böcker, rätt band, rätt grejer hela tiden så här. Det är nåd. Och man får förmågan att kunna lägga ihop 1 och 1 och 3 och 3 och allt det här. Och så fattar man, kära Gud, hur har det här skett liksom? Ja, det är ju nåd, det är nådegåvan som gör det. Hur kan du se det här såklart? Ja, det är ju nåd att ljuset faller så du ser. Det, annars vore vi helt blinda. Apostlagärningarna 21:9. Evangelisten Filippus, han alltså, står det. Han hade 4 ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Intressant, va? När vi hade varit där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ner från Judén. Han kom till oss, tog Paulus bälte, band sina fötter och händer och sa, så säger den helige ande, den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utlämna åt hedningarna. Och det stämde ju också, va? Vi vet ju att det var sant. Men det är intressant att Filippus nämns här, för om du tittar när anden föll på pingstdagen, vem var där? Då står det Filippus var där. Filippus var där. Och så gick han hem till sina döttrar och så predikade han i huset, va? Ser ni det? Halleluja, kära döttrar, jag har upplevt the Holy Ghost. Vi var på pingstdagen och det här måste ni få uppleva nu. Käre Gud, nu ska jag lägga händerna på er i Jesu namn. Och så bad han för döttrarna. Och så börjar de också profetera. Och så talar de i tungor och så profeterar de. Härligt, va? 1 Korinthierbrevet 14:1. Det här är viktigt, vänner. För det är nämligen så att nådegåvorna måste fungera för att församlingen ska byggas upp. Nåden måste flöda, va? Karisma. Det betyder alltså nåd och sen utflöde. Utflöde av nåd. Då står det så här. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Charisma. Försök att flöda ut i nåden. Ni fattar väl att det handlar om spontanitet, va? Ja. Nådegåvor är alltid spontanitet. Framförallt profetians gåva. Framförallt profetians gåva. Det är likadant med sann urskiljning. Det kommer också från anden. Ande bedömningens gåva. Vad tror du den kommer ifrån? Ja, det kommer ifrån den helige ande, va? Eller? Ja. Så när du läser en bok eller kommer in i en församling, ni vet vad jag menar, va? Helt plötsligt kan du känna något är fel här inne. Det ringer någonting som det känns inte bra, det här är inte okej. Ja, det är den helige ande som försöker säga något. Och du kanske, det kan inte vara så, för han har sån fin namn och det är så här, va? Du, och sen börjar huvudet att jobba och säger två saker. Men en sak har jag lärt mig genom åren. Den första varningen brukar vara rätt. Det du känner först. Här nere i hjärtat. Sen börjar ju den här tankemaskinen att komma igång också. Nej, men han har ju skrivit så många böcker, så det kan ju inte vara fel. Och det är ju så många som följer honom, så det kan ju inte vara fel. Glöm inte att andens varning är alltid spontan, kommer inifrån, tjong bara. Det brukar alltid stämma. Och så står det då, Joseph Chambers, en härlig kristen broder, han skriver att det är totalt omöjligt att kunna urskilja den sanning som leder till en förvandling om man inte samtidigt har ett förkrossat hjärta och en ödmjuk ande. Psalm 51. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Psalm 34 och 19 kommer det. Igen. Herren är nära dem. Där står det på hebreiska. Nära för att hjälpa. Det handlar om hjälparen då, va? Nära för att hjälpa dem som har ett förkrossat hjärta. Och frälser dem som har en bedrövad ande. Och så vidare. Jag har bara 5 sidor kvar. Då får vi ta någon annan. Tack och lov att vi fick samlas här idag. Och igenom det här. Jag tror det här är viktigt att vi är vakna och... Verkligen, vad har vi för böcker i bokhyllan? Jag vet att vi har böcker i bokhyllan som inte är bra, men vi har dem för undervisningssyfte så de kan få stå där. Vi har den värsta Let Rain-boken, tror jag, allihop. Men den står där för att den kan användas också till, ni förstår, och visa på vad som är rätt och vad som är fel. Tack Herre för en underbar gåva som vi har fått att ha dig boende i våra hjärtan. Herre, du vill hjälpa oss och leda oss ända fram den dagen, Herre, när ljuset strålar över jorden och du kommer tillbaka, Jesus. Tack för en ny tid då, Herre, i evighet med dig, i Jesu namn. Amen.